Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Till tonerna av Marseljäsen, som man säger på fransk-svenska, kommer här plattan i mattan till dig efter Frankrikes Grand Prix som blev en promenadseger för Max Verstappen. Och jag undrar om, Anna, har du promenerat något på semestern? Och den frågan som många lyssnare nu undrar: har du hunnit bli frisk?
Jag har promenerat en del, men jag har inte lyckats promenera bort min fantastiska snuva, utan den sitter kvar. Jag längtar efter att den ska försvinna, kan jag säga.
Men jag som utomstående kan ju säga att det låter ju i alla fall en 40-50% bättre.
Ja, men då så. Det känns ju bra i hjärtat. Kanske jag är superfrisk då till nästa vecka.
Och nästa vecka hoppas vi då att vi får höra en 100% kry Anna Andersson när vi ska snacka ner Ungerns GP, men även snacka ner det som har hänt under hela säsongen, för att då går vi alltså in i något slags sommaruppehåll som F1 har. Och ni som har sett Drive to Survive, ni har ju fått hänga med på förarnas olika småsemestrar när de är iväg och har ledigt på sina sommaruppehåll. Det är Daniel Ricciardo som springer i berg och hoppar och dyker och tänker och funderar på sin framtid i någon av de tidigare säsongerna och så vidare. Så ja, vad tror vi att förarna gör på sina semestrar, förutom att åka till Dubai allihopa, troligtvis?
Det är väl lite olika. Jag kan väl tänka mig att Valtteri Bottas cyklar, eftersom hans flickvän är professionell cyklist.
Max Verstappen klickade i att Bottas var bästa cyklisten på sitt högstadieskoletest.
Ja, precis. Leclerc brukar åka omkring på en båt i Medelhavet. Ja, vi får se. Det är ju så att under 2 veckor så stänger F1 allting. Alla fabriker, allting. Du får inte skicka några mejl, du får inte göra någonting. Det är tvärstopp i fabrikerna. Så då är det tyst. Så då får alla helt enkelt lov och tvingas vara lediga. Det låter rätt skönt egentligen.
Det är otroligt. Alltså, tänk om alla arbetsgivare i det här landet skulle agera på det där sättet. Eller alla i hela världen för den delen. Att man är liksom, det är olagligt att ens lyfta ett finger för arbete. Det hade ju varit rätt sjukt. Att du får inte jobba överhuvudtaget. Då blir du diskad.
Alltså, när var det så senast att man hade en semester där man inte överhuvudtaget 2 veckor inte gjorde någonting? Jag vet inte. Det var när jag gick i skolan, tror jag.
Det är ju intressant av F1 att det är så på det sättet det sker. Tror du att det har någonting att göra med välmående eller bara tävlingsaspekter i det hela?
Jag skulle säga 95-5.
Tävlats har det gjort i alla fall. Även fast det är lite såna här sommarkänslor när det här avsnittet kommer ut den 27 juli. Nästan augusti är vi inne på då, men det har varit lite värme och lite gött. Och varmt, det var det i Frankrike när Frankrikes GP gick av den berömda stapeln på banan som heter Paul Ricard, eller Le Castellet. Vad heter det egentligen?
Alltså, det ligger väl i Le Castellet och heter Paul Ricard.
Banan heter Paul Ricard, oavsett bandragningarna. Jag vill säga det innan vi börjar snacka om racet och allt hur det gick och så vidare. Du som har varit så himla hatisk mot banan där nere i Frankrike. Nog för att du tycker att det är en platt parkeringsplats och så vidare. Den är ju i alla fall den liksom snyggaste banan sett ur ett drönarperspektiv. Med alla de här blåa och röda och vita linjerna. Eller tycker du det ser för jävligt ut också, eller?
Alltså, med tanke på vilken racing som erbjuds, jag tyckte att det var årets absolut mest sömniga race. Så kan jag inte tycka att banan är snygg. Jag gillar banor som faller in i miljön. Sen alltså sådana som spa är fantastiska, våra kvällsresor är fantastiska. Jag vill att, att banan ska vara i en naturlig miljö, och den är den absolut inte i Frankrike. Så att jag kände väl faktiskt när jag såg träningar, kval och race att jag blir ju inte direkt ledsen om man flyttar Frankrikes GP från en Paul Ricard. De har ju faktiskt inget kontrakt för nästa säsong.
Men du går inte igång liksom en gnutta ens på att det är liksom de här snygga sträckor som dras med hela banan som gör att det liksom blir någon slags konst för ögat.
Men om det är snygga sträck men jag ändå sitter och gäspar, vad gör det liksom?
Ja, snygga sträck. De försökte ju göra en snygg bana i Miami. Det blev ju ganska populärt ur ett medialt syfte, men de har inte riktigt lyckats på samma sätt där i Frankrike. Men du är mer inne på så här att banan ska kunna, det ska vara skog på båda sidor. Det kanske gärna får vara en liten kyrka man åker förbi. Och,
en liten kyrka?
Lite sån grej.
Ja,
för då är det ingen miljön. Då är
nej,
det ingen miljön
man banan...
åker förbi.
Ja, men jag tycker att banan ska spegla det landet där man befinner sig, och det ska finnas en känsla för omgivningen där man är. Här tycker jag det är för mycket asfaltsöken helt enkelt. Sen blev det ju inte alls så mycket problem med banbegränsningen som jag hade trott att det skulle bli. Men jag tycker ändå inte att det på något sätt var ett lopp som jag kommer att minnas. Du kommer nog få fråga mig nästa år. Så får jag titta upp det. För jag vet, ja visst, Verstappen vann. Leclerc kraschade ut sig. Men så mycket mer tycker jag inte det finns att ta med sig från den här helgen. Jag tycker att vi ska se till att vi inte är lika sömniga som vad det där racet var och sätta fart på det här programmet.
Du, det gör vi nu. Och vi gör det inte med en sprintgenomgång. För vi ska testa att ha lite mer så här flow i sommarkänsla och testa att snacka ner det här racet utan en sådan. Så om vi bara tar det där det började, hela racet. Vi kan börja där det slutar först och sen går vi tillbaks till början så att säga. Max Verstappen vinner ett race som såg ut att kunna gå till Charles Leclerc, men Charles Leclerc sladdar av banan på varv 18 är det väl. Där han skriker och vrålar ut sin frustration efter att ha kört in i barriären. Lite jagad av Max Verstappen, men ändå i lite lugn och ro så där när Leclerc väl körde in. För Verstappen hade precis gått in i depå och det skulle kunna börja sätta sig lite hur loppet skulle se ut. Men Max Verstappen vinner i alla fall loppet. Och tvåa och trea är alltså Mercedes-bilarna med Lewis Hamilton först och George Russell. Sen är det Perez och sen är det Carlos Sainz som körde upp sig från en 19:e startposition. Så slutade i alla fall racet. Sen var det en bra alpinhelg också på hemmaracet i Frankrike där Alonso kom sexa. Sen var det Norris och Ocon 7-8, Ricciardo och tyvärr Lance Stroll på 10:e plats som fick en poäng före Vettel, var det väl? Ja, det var det. Om vi då börjar med det jag tyckte var kul på kvalet, så var det ju att Leclerc fick pole på grund av Carlos Sainz som redan var bestämd att starta i sista startled.
Men där tycker jag att du vänder på orden. Jag tycker man ska säga tack vare. För det här var ju inte någonting som inte var planerat, utan det var verkligen tack vare. Carlos Sainz gjorde allt han kunde för sin teamkompis. Han visste att han skulle starta sist, Ferrari visste att han skulle starta sist. Men man gjorde allt man kunde för att ta pole position för Charles Leclerc, för att ge honom bästa möjliga förutsättningar att vinna det här racet och ta in poäng. Så de teamkörde ju, Sainz drog Leclerc på rätt ställen för att få rätt fart i bilen så han kunde slå Max Verstappen. Sen vart det lite mer tiden. Frågan är om det egentligen var nödvändigt att arbeta på det sättet, men jag tycker att det var en rolig strategi. Och jag tänkte faktiskt på det när jag såg det, den frågan som vi fick förra året, om det inte hade varit bättre med, eller förra året, förra veckan, om det inte hade varit bättre att ha en bil per team. För att då hade ju all den här typen av körning försvunnit. Jag tycker att det är rätt kul med teamjobb, jag gillar det.
Ja, det här var ju ett av de alltså kvalen som var där man var mest utanför boxen så att säga i hur ett kval oftast går till. För man följde ju verkligen, man visste att Red Bull har bäst fart framåt, Men sen var ju det här med att Ferrari-bilarna har ju bra fart i kurvorna och i de slow, vad heter det nu då? Slow speed corners eller något i den stilen när de har lite lägre, ja, där deras downforce verkligen får betydelse. Men det som händer är att när det vankas raksträcka så har Carlos Sainz alltså lagt sig, nu snackar vi Q3 här, så har Carlos Sainz lagt sig framför Leclerc och slår då, så åker då framför och boxerar i princip Leclerc för att få en högre topphastighet som gör att han då tar sig in några snabbare än Max Verstappen på det snabbaste varvet. Och i Q3 tyckte jag att det var ganska intressant, för det var faktiskt två bilar i Q3 som redan var bestämda att starta längst bak. För Magnussen och Sainz tog sig båda till Q3, vilket gjorde att flera bilar fick hoppa upp där två snäpp, trots att man inte gick dit då, så att säga.
Men det var nästan lite cykel. Vi har pratat om Tour de France här någon gång, nu du berättade om ditt möte med Tour de France i Frankrike och vinflaskor och allt vad det var. Men det här kändes nästan lite som hur man cyklar i vissa typer av både bancykling, alltså velodromcykling, och även i landsvägscykling när man cyklar för sin kompis. Och jag gillade det faktiskt. Jag tycker att det var ett bra tänk av Ferrari, för att nu såg de liksom så här måste vi jobba. Sen är det ju så att det känns ju som att det har gått någon förbannelse över den där röda bilen när vi väl kommer till race, va? Charles Leclerc har väl brutit 3 lopp. Det är 75 poäng i ledningen. Det är ju poäng som han hade behövt.
Ja, vi tar oss där från kvalet. Som jag tyckte ändå kvalet, det var en liten del av helgens höjdpunkt för mig faktiskt. Men det blir ju att Leclerc får starta längst fram och Sainz, trots att han har en av de bästa tiderna, startar där längst bak på grund av att han har tagit ny motor. Till lika Kevin Magnussen då. Vi ska återkomma till Kevin Magnussen kan jag säga också, att starta längst bak. Men om vi går in då på själva racet. Leclerc får en bra start när han startar längst fram. Och man ser ändå att Verstappen har lite bättre fart än Leclerc, får man väl ändå säga. Om man ser att Leclerc får köra för glatta livet och försvara. Men sen går det, sen tar vi oss fram till varv 18. Och Max Verstappen har gått in i depå. Leclerc är där längst fram, ja, on his own. Och då kör han alltså, sladdar av banan, drar ett varv, åker in i barriären, fastnar med fronten. Och där skriker han ut sin frustration efter att teamet har kollat med honom på radion. Och det lät så här.
Are you okay?
I can't get photo.
Now it's 0%.
Jag kan ju förstå honom. Alltså han inser ju också vad det betyder när han tappar 21 poäng i säsongens 12:e race. Han tappar 25 poäng i säsongens 12:e race. Och möjligheten för Max Verstappen att vinna det där racet är ju enormt stor. Och det är ju precis det som han också gör och ökar ledningen i VM till 63 poäng. 63 poäng. Det är ju supermycket efter vi har 10 lopp kvar liksom. Och jag tog fram ett papper och penna här och började fundera lite på vad det här faktiskt innebär. Och det är så här att om Leclerc vinner de 10 lopp som är kvar och Verstappen slutar tvåa, så tar Leclerc in 70 poäng. Men om Verstappen tar det snabbaste varvet vid de här tillfällena, då är det bara 60 poäng som skiljer. Och då tar Verstappen VM-titeln. Sen har vi en sprint i Brasilien också, där en seger ger 8 poäng. Men i slutändan så skulle det kunna vara så att Charles Leclerc vinner de lopp som är kvar plus sprinten, det vill säga 11. Och ändå inte vinner en VM-titel. Så han har egentligen inte allting i sin egen hand längre. Utan det här är lite komplicerad räkning hit och dit. Men,
jag känner redan att jag ser ut som den här mimen med den här personen som ser ekvationer framför sig och inte fattar någonting. Ungefär så känner jag mig. Men det säger nog mer om min matematiska kunskap, vilket vi har fått höra prov på tidigare här.
Ja, men tänk så här. Charles Leclerc kan ta 11 segrar, ändå förlora en VM-titel om Verstappen är tvåa och tar snabbaste varvet. Och det gör ju att jag förstår ju hans vrål, avgrundsvrålet ända nerifrån lilltån liksom. För han inser ju också vad det där innebär, att han gör ett sånt helt oacceptabelt misstag.
Det som är på radion är ju att han sitter först och andas så att det låter som att han är Darth Vader. Sen skriker han precis som att han är en barnrumpe Luke Skywalker som sitter och skriker no när han får reda på att det är Vader som är his father.
That's impossible! No! No!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det jag tänker på när du drar din uträkning är att det spelar ingen roll om Leclerc vinner alla race så länge Max Verstappen tar några fastest laps. Det enda som Ferrari skulle kunna göra då, alltså om allt skulle falla rätt ut, att Leclerc vinner allt, det är att då skulle de ju kunna ha möjlighet att visa prov på vad teamkörning innebär genom att mot slutet av varje race sätta på softs på Carlos Sainz och skita i hans position i totalen så att han bara ska slå Verstappens fastest lap.
Ja, men det
är enda möjligheten till att Leclerc ska vinna titeln då.
Ja, det. De har ju några, Ferrari har ju några fördelar. Det är att Leclerc kan ta hjälp av Sainz, även att Sainz kör in som tvåa, ja då snor han poäng. Och så har vi ju en Mercedes som faktiskt är på gång. De var tvåa, trea här. Hade det sett likadant ut att de hade varit tvåa, trea efter Leclerc, ja då hade de ju snott massa poäng för Verstappen, så Ferrari behöver ju lite hjälp här va. Sen är frågan om vi har ju ett kundteam till Ferrari som heter Haas. Vad kan de göra? Kan de ställa till med någonting? Precis som Alfa Tauri brukar köra för Red Bull. I år ligger ju Alfa Tauri så himla långt efter, så att man undrar ju om de ska ta sig upp i den där gropen överhuvudtaget. Så den hjälpen lär ju inte de kunna få. Men vilken hjälp för Ferrari gäller det nu att hitta lite samarbetspartner här? De har inga alternativ kvar. De har slängt bort så otroligt många viktiga poäng den här året, så det nästan vore en något helt otroligt om de ska kunna lyckas vinna den där titeln, för de har ju varit klantigare än klantigast vid mer än ett tillfälle.
Ja, och det är ju inte första gången Leclerc gör samma sak. Han gjorde ju precis en liknande grej på Imola var det va, när han sladdade av och körde in. Visserligen klarade han ju att snurra ut där och ta sig i mål, men det var ju poäng som han tappade. Och jag har, apropå dina 63 poäng som du pratade om, så tror jag att det är så här att Leclerc har tappat 75 poäng från en ledande position så här långt in på säsongen. Han har alltså klantat bort då, eller att reliabilityn, tillförlitligheten har sett till att han inte har kunnat vinna. Men från en ledande position har det kastats bort 75 poäng på bara Leclerc.
Ja, men det stämmer. Det stämmer precis, för det är tre lopp som han har brutit i ledningen. Och tittar man till på den lite större bilden här, så ser vi att Alfa Romeos Joe, kinesen, han bröt med motorproblem 15 varv från slutet. Så det börjar bli väldigt, väldigt mycket motorproblem också för Ferrari. Så deras motoravdelning behöver se till att det där aggregatet faktiskt håller. För att den känslan av att man har en snabb men väldigt fragil motor är inte heller bra i slutändan. De har haft tre motorproblem de senaste två loppen, Ferrari.
Och man ser ju i alla fall att motorn är snabb när Sainz har en sprillans ny rykande färsk motor och kan köra så bra som han gjorde. För att han körde ju upp sig från 19:e startposition och lyckades ändå bli femma. Och det med ett 5 sekunders tillägg för att han höll på att köra in i Alex Albon i depån efter Leclerc-kraschen där när alla skulle in och byta däck. Det var också nära ögat att det skulle kunna bli ett dubbel mega rå mega haveri för Ferrari. För att det var nära att Sainz körde in i Albon där i depån.
Men det är också
då är det alltså, efter kraschen har alla åkt in i depån för att byta däck. Och Sainz ska då ut och bakom honom kommer Alex Albon i sin Williams och ska åka in för sitt däckbyte. Och då håller de Sainz, Ferrari håller Sainz lite liksom för länge. Man ser att så här, varför kör han inte ut? Och sen när de väl släpper honom, då hetsar han in på en millimeterslucka och kör nästan på Alex Albon och en annan mekaniker som står framför honom där. Vilket leder till att han får 5 sekunders tillägg som gjorde att han då, de inte riktigt kunde köra för fjärde platsen där för Sainz. Det hade ju varit en rejäl uppkörning, men så blev det inte. Han blev femma.
Nej, men det där är också en typisk himla Ferrari-grej. Alltså, de måste ju skärpa till sig på alla plan. Det ser man ju om man jämför Ferrari och Mercedes till exempel. Mercedes som har dominerat de senaste åren. Även i år, när de än så länge inte kan vinna av egen kraft, så är de ju så otroligt tillförlitliga. Och varje punkt i hela kedjan stämmer. De har inte en bil som kan vinna själv av egen kraft. Men från fabriksgolvet in i depån så ser de till att grejerna håller och de har ordning på det mesta, om vi tar bort Russells misstag här i starten för några race sedan, så har de ändå koll på grejerna. Och det är ju det som skiljer den här strukturen och de ramarna som finns hos Mercedes. Det känns inte riktigt som att Ferrari har lika strama ramar. De känns lite mer så här wobbliga. Man vet inte riktigt var de är någonstans, upp och ner och fram och tillbaka.
Mm. Och mestadels är det ju inte bra av Ferrari från teamhåll. Det är ju lite sådär. De skulle ju kunna ha sagt till Leclerc att ta det lite lugnare för att man vet hur däckslitaget och sådär. Men jag kollade på, jag hittade någon info om att just i den kurvan där Leclerc kraschar så var Ferrarin 15 km i timmen snabbare än Red Bull-bilen under hela helgen. Att han alltså har så pass mycket snabbare där. Och det är där han inte lyckas. Men det känns som att det där är ju också ett rutin- och erfarenhetsmisstag hos Leclerc.
Men han är ju pressad.
Att han är lite för ivrig och lite för pressad. Exakt. Och det har man ju också, det såg man ju också Sainz ha lite i början när man kände att fan, det här är ju liksom personliga misstag liksom.
Ja, men det är ju så. Och Charles Leclerc är ju otroligt medveten om att han inte får lov att göra några misstag. Han har inte råd att göra några misstag. Och när, det vet du ju själv, när man vet att man inte får göra ett misstag, vad gör man?
Misstag.
Ja, men det är ju så. Det är ju liksom pressen och stressen som gör att man går över gränsen och sen så blir det fel. Och här blir det ju, det blir förödande.
Du ska få en fråga av mig som kan vara lite halvdum här. Men jag tyckte inte det såg ut som att han åkte in så himla liksom kraftfullt i däckbarriären. Att det inte var en så himla stor smäll. Och jag har tänkt många gånger att visst bilarna ska gå supersnabba, men skulle man inte kunna göra en liten push för att de ska hålla lite bättre vid impact? I och med att det var inte så att det flög liksom bildelar och ett däck lossnade. Det fattar jag ju såklart. Men när det är en liten sån här impact med fronten, skulle man inte kunna tjäna jävligt mycket på att vid såna här tillfällen kunna få loss bilen?
Men de måste ju ta sig loss själva. Och det klarar han ju inte av, för bilen hade åkt in så långt under. Det snurrar du av och kan köra upp på banan själv, så kan du köra vidare. Men nu så...
Ja, men vi själv, när det är liksom framvinge mot bildäck som fastnar under, att man skulle lägga lite mer krut i utvecklingen på att ta sig ut ur såna här situationer, att ha en lite lättare väg in i en stark reverse så att säga. För att det är så många gånger som man ser så här, ja fan, det där var inte så kraftigt, här kommer han väl ut, man ser någon som borrar ner sig i sanden någonstans, så att det borde finnas poäng att hämta även där, på samma sätt som det finns poäng att hämta med en kilometer eller liksom några meter i sekunden snabbare på raksträckor.
Men grunden i det här handlar ju om att du ska kunna ta det ut själv, och det kunde han ju inte. Och det är den regeln som finns.
Ja, du fick frågan i alla fall. Ferrari, det blir ingen världsmästartitel av det här, varken i konstruktören eller i för Leclerc, va?
Men det känns ju som att de har en brant uppförsbacke. Om det inte är Himalaya så är det i alla fall Kilimanjaro.
Jag känner att de har nästan glömt hur det är att vara vinnare. Alltså vinnarmentalitet har liksom nästan försvunnit för att det var så länge sedan.
Det är som 15 de var. År.
Ja. Och att det är liksom... Att man känner att det är så mycket mer pondus och vinnarmentalitet och stabilitet hos till exempel Red Bull. Det är mycket mer liksom om sig och kring sig hos Ferrari.
Det är just, jag håller med. Det handlar lite om strategi och om tillförlitlighet och tydlighet i ledarskap och hela kedjan. Det finns lite att jobba med. Förra veckan sa jag italiensk riksdag. Det känns lite så.
Och det var varmt som attan. Det var 34 grader. Inte lika varmt som det var när jag var i Barcelona, när det var 36 grader då. Men det var snack om att däcken skulle slitas oerhört mycket. Och jag fortsätter på lite så här vad du då förhoppningsvis eller troligtvis ser som lite halvdumma frågor. Men det var ju alltså så här att mot slutet så var det 10 varv kvar. Och Sainz åkte på mediumdäck samtidigt som han jagade Perez som hade hårda däck. Och Sainz däck var piggare och fräschare i jämförelse med hur Perez var. Perez sa att han inte hade något grepp och man såg att Sainz mycket enklare kunde åka förbi. Hur kunde det vara så när de båda hade kört lika långt på medium och hårda däck?
Det har ju lite att göra med hur de här däcken slits, och däcken slits ju olika med olika bilar. Perez brukar ju vara otroligt duktig på att hantera däcken, det har vi sett år efter år, men det kändes som att han inte riktigt var på rätt plats den här helgen. Det var ju till och med så att Helmut Marko, som är den frispråkige konsulten eller motorsportkonsulten, han var ju jättekritisk mot Perez efter den omstarten som Perez tappar mot George Russell, som gör att Russell går in som trea. Där hävdade ju faktiskt Marko att han satt och sov som en sten. Jag vet inte om han drack tequila igår eller något annat.
Ja, känslan var lite där.
Ja, precis. Och själv hävdade Checo att han fick fel information på ratten. Men jag menar, det kändes lite som att Perez var inte där han brukar vara den här helgen. Och det är varmt, och det är, så kan det vara. Både du och jag har ju bättre och sämre dagar. Snuva eller inte.
Ja, såg du Verstappens isväst innan racet?
Ja, men det måste man ju ha. Det kommer ju komma ett lika varmt race här nu framöver om vi tittar på Ungern. Där brukar det också närma sig runt 40 grader, så att det vill bara packa ner isvästen och köra.
Den såg oerhört behaglig ut att ha på sig. Det var liksom, det var en väst som man hängde på. Det var som en blandning av någon slags skottsäker väst med sådana rutor, men även de här påsarna när man har ispåsar i frysen som man klämmer ut ur någon slags plastpåse liknande. Sånt såg det ut som att han hade på sig när han stod och myste med enorma svettlökar under armarna.
Ja, men de har ju lite sånt. Gäller ju att hålla kylan. Det blir varmt i cockpit också. Är det 40 grader ute så kan du ju räkna med nästan, ni höll på att säga det dubbla, kanske inte riktigt, men det blir otroligt varmt där inne.
Och varma kläder och mörk färg som, eller mörk kulör som Verstappen hade på sig då. Alfa Tauri då? Om vi går vidare till Lilltjuren. Där är det inte många poäng som plockas.
Nej, alltså 4 tävlingshelger nu utan poäng. Det är riktigt illa för systerteamet, och framförallt så hjälper de ju inte Red Bull på något sätt överhuvudtaget. Så att jag tycker att det är lite skrämmande att det är så stor skillnad på Alfa Tauri och Red Bull faktiskt, för det brukar det inte vara.
Och vi har sett tidigare år så har ju Alfa Tauri-förarna kunnat bidra och hjälpa till lite genom att försvara, om det är så att men förra året när Mercedes och Red Bull tampades om segrarna, så kanske när Lewis Hamilton gick in i depå och kom ut i mitten av fältet, så kunde han hamna bakom en Alfa Tauri-bil, och då kunde de liksom försvara för att se till att stortjuren där framme skulle kunna dra. Men det är ju inte riktigt sånt läge nu och med Alfa Tauri-bilarna som de kör, utan det är ganska lätt för toppteamen att ta sig förbi dem.
Nej, det är det inte. Det var lite det jag pratade om, att Ferrari kanske måste engagera Haas här på lite bättre sätt, medans Red Bull inte, som det ser ut nu, får någon större hjälp av Alfa Tauri. Sen får vi se vad Alfa Tauri jobbar med, hur de kan hantera sina uppdateringar, vad de kan hitta, hur de kan utveckla bilen för att hitta gränsen och prestandan i de uppdateringar de har. Och när man bestämmer sig för att man är nöjd med den här säsongen och går in i utvecklingen av nästa. För någonstans här så flyttar teamen, jag har sagt förut, vet jag, men de flyttar sina resurser från det här året till nästa.
Ja, och Gasly hade ju ett hemmarace då. Han var ju, det var ju lite extra fokus på Ocon och Gasly som åkte omkring med franska flaggor på diverse platser, och de var, syntes lite mer i sina promos. Men Gasly hade ju ingen superhelg på något sätt när han körde av någon gång, och till slut kommer han i mål som tolva. Och Ocon körde ju lite bättre då, men ja, för småtjurarna som vi ändå ser som ett farmarlag till Red Bull, så är det ingen höjdare. Men om du ändå är inne på farmarlagen då, Haas?
Ja, alltså de var ju på G här då. Mick Schumacher hade ju ett riktigt bra varv i kvalet, men då genade han lite för mycket, så det blev struket. Så där försvann ju lite av deras förhoppningar med att han hade två bilar som stannade långt bak. Nu är ju det team som har valt att komma sent med sina uppdateringar. De skulle ha kommit till Silverstone, kom inte. De skulle ha kommit till Frankrike, kom inte. Nu finns det delar till en bil i Ungern kommande helg, och de delarna går till Kevin Magnusson som har tagit flest VM-poäng i teamet. Och det är lite tungt för Mick Schumacher som nu blev utan poäng sist efter att ha tagit poäng två helger i rad. Och sen hörde jag också ryktas om från tyskt håll här att han riskerar att behöva byta motor i Ungern, och det kan ju bli extremt svårt eftersom det är en bana där man har svårt att köra om. Får du en motorbestraffning där så kan du inte räkna med att du tar dig upp i fältet. Så jag, om det nu är så att han på fredag får besked, eller på fredag får besked om att det blir en ny motor där, så undrar jag lite grann varför man inte tog det i Frankrike när han ändå startade från plats 17.
Man får göra det efter kvalet?
Nej, men man liksom, det är ju ändå en bana i Frankrike där du kan köra om. Och man såg ju lite grann redan på träningen, de var ju inte så här, de var kanske inte riktigt där de hade varit innan. Om man bytte på Kevin, varför bytte man inte på båda två då?
Mm. Och man såg ju i alla fall att Magnusen hade ju, det gick ju inte bra för Schumacher alls. Han var ju, det kändes som att han var ute redan innan racet hade börjat. Han blir ju på 15:e plats enbart på grund av att Tsunoda, Leclerc, Magnusen och Latifi alla måste bryta och inte går i mål. Det är bara Joe som... Går Joe i mål? Nej, han bryter också, eller hur?
Han bröt ju också. Ja. Så att jag känner mig mest i att man kanske har tittat där på frenan liksom och sett att ja, nej, vi är inte där kanske vi borde. Vi byter på Kevin. Ja, men då tar vi det här, för här kan vi i alla fall köra upp oss. Medans, om det nu är så, det är inte bekräftat, men jag har hört det ryktas om att det behövs motorbyte på Magnusen. Alltså det här funkar ju så att du har ju ett antal motorer och tre motorer i rull liksom. Och så byter man de här. Och när man kommer på fjärde motorn då så riskerar man en bestraffning. Och det kanske inte är så att just Ungern är den bästa banan att ta den bestraffningen på.
Och Magnusen då, återigen, han har bytt motor, tar sig till Q3 trots att han vet att han ska starta sist där. Sen när racet väl börjar och han startar längst bak, då tar han 7 platser på första varvet. Efter 2 varv har han kört förbi 8 andra bilar. Och jämför man det med Carlos Sainz, som också startade längst bak, så tog Sainz bara 4 placeringar på 3 varv. Så han kan ju köra, och han har ju farten, och bilen har kapaciteten att ta sig fram och köra snabbt. Men återigen så går inte Magnusen i mål, trots ny motor den här gången.
Ja. Det är ju ingen vidare.
Jag ska komma in på Magnusen lite mer om en stund när vi tar lite småstats från helgen. innan vi tar oss vidare från racet till ställning i mästerskapet och dina plus, så har jag bara skrivit upp så här som en punkt är att vi inte pratar om Red Bull efter ett sånt här race när Max Verstappen är totalt överlägsen. Det säger lite en del om hur pass mycket bättre Red Bull mår än sin huvudkonkurrent. Att efter ett sånt här race så pratar man inte om den liksom överlägsna vinnaren och det överlägsna teamet, utan man pratar om allt annat.
Ja, men det gör ju också att vi som tittar på detta, vi längtar ju efter en säsong med fight och liv i. Det är ju inte så där jättekul om Verstappen vinner allting hela tiden, för då drar han ifrån och då tappar man ju intresset för den här säsongen och går och tittar in i nästa. Så att vi hade ju en sån fantastisk säsong förra året där VM avgjordes i det sista racet, och det vill vi ju uppleva igen. Det är därför som man kanske inte, man sitter och pratar om det andra, för man vill se möjligheterna, man vill se vad som skulle kunna hända så att vi får 10 bra avslutande race den här säsongen, som tyvärr är lite kort på grund av fotbolls-VM.
Just det, den går inte lika långt in i säsongen där. Nej, men det är i alla fall intressant på något sätt att Red Bull är så pass bra, Max Verstappen vinner så pass enkelt, och ändå är det Ferrari som man sitter och pratar om när helgen är förbi på något sätt. Vi får se hur mycket det fortsätter. Nu är det ju inte så att Leclerc behöver byta ut jättemycket viktiga delar på sin bil, och den var ju ändå slagkraftig, men det var ett individuellt misstag kändes som gjorde att han satt där i sin bil och skrek.
Vi får väl se hur han mår mentalt till nästa helg. Det är bara ett par dagar bort.
En annan liten grej som jag tyckte var rolig under helgen var när i alpinteamet, Alonso körde ju bra, och mot slutet av racet så hörde man på radion att teamet säger till Alonso att Norris kommer där bakom dig, han kör lite snabbare än vad du gör, och då svarar Alonso bara över radion:
No problem, I want them close so they can kill the tires.
Det är ju din kung ju.
Han blir mer och mer älskvärd efter för varje vecka som går. Han liksom levererar ju mys och godhet i form av kul.
Ja, men Alonso är Alonso. Honom vill väl kvar i F1 även om han inte har kontrakt för nästa år. Så är det inte så?
Verkligen. Verkligen. Nu tar vi hur ställningen är i mästerskapet. Sen ska vi få höra dina plus. Och ställningen är som följer. Verstappen drar, som du säger, ifrån ännu mer med sitt sjunde vunna lopp och 233 poäng totalt framför Leclerc på 170. Och nu är snart Perez om Leclerc. Han är bara 7 poäng bakom. Så Perez är trea i totalen på 163, bakom Carlos Sainz på 144. Sen är det Mercedes-bilarna som kommer mer och mer. Lewis Hamilton med en andra plats och George Russell med en tredje plats. Dubbelt Ferrari på podiet. De har ingen vinst än, men de har 9 podium totalt i Mercedes. Det händer väl snart, va? Snart kommer första segern.
Ja, de kan ju inte riktigt av egen kraft än. Men dubbelt Mercedes på podiet, och i sammandraget så skiljer det faktiskt bara en enda pinne mellan Sainz som är 4 och Russell som är 5. Så att, ja, jag tror ju att den där segern som de så hett efterlängtar kommer att komma här under hösten. Och då faller ju allting det som vi snackade om när det gäller Leclerc och Verstappen. Så att förhoppningsvis så kan Mercedes vara med och blanda sig i situationen, vilket skulle ge mästerskapet ett lyft.
Får jag testa ett påstående då?
Ja,
innan säsongen är slut så kommer Mercedes ha tagit en 1-2.
Nej.
Ja, kul att höra att du ändå så bestämt säger nej.
Nej, jag tror att Mercedes kommer att ta en seger, ja. Men jag tror inte att de kommer att klara att ta en dubbel, utan att det är Red Bull eller Ferrari som kliver in där bakom. Sen kanske de kan ta en 1-3. Men jag tror inte att de klarar av riktigt på egen fart att göra det.
Mercedes tar en seger med Russell för att Hamilton och Verstappen är uppe och fightas och båda kör varandra av banan, och George Russell cruisar in i mål som etta.
Och Leclerc som tvåa jublar.
Troligare kanske. Konstruktörerna så leder Red Bull med 396 poäng med 8 vunna lopp och 15 pallplatser. Ferrari är tvåa på 314, Mercedes är trea på 270. I botten är det Nicolas Latifis gäng Williams med bara 3 poäng. Framför där är Aston Martin. Mm. Det är vad ni har på konstruktörsmästerskapen. Nu vill vi höra Annas plus på Frankrikes Grand Prix.
1. Charles Leclerc. Han är ju på väg att köra sig själv från alla möjligheter att vinna den här titeln. Eller även om utmana om titeln. Så där kan han inte bete sig. Det funkar inte. 2+. Carlos Sainz. Från längst bak till plats 5 i en överlägsen bil. Men med ett 5-sekunders straff, vilket var otroligt klantigt. När ska Ferrari sluta och klanta sig?
Ja, när kommer de sluta och klanta sig egentligen? Det känns inte som att det är den här säsongen i alla fall.
3+. Alpin. Plats 5 för Alonso. 8 för Esteban Ocon. Och de har ett litet övertag på McLaren i konstruktörsmästerskapet.
Kul att det är jämnt däremellan McLaren och Alpine, tycker jag. Det är en liten sån fight i fighten. Den kan man hänga på istället för att bry sig om toppstriden.
Ja, när vi inte har någon toppstrid som den här helgen så får man ju syssla med något annat liksom. 4+ Mercedes, plats 2 och 3. Är teamet på väg tillbaka? Hamilton pratar om nya uppdateringar till Ungern. Och där går det faktiskt att försvara sig till en seger. Det såg vi förra året när Esteban Ocon tog sin första seger i Ungern. Det finns flera gånger där. Plus att det är ett ställe där vädret kan vara väldigt oberäkneligt. Det kan vara jättevarmt och det kan spöregna. 5+. Max Verstappen. Dominant seger. 63 poängs försprång på Charles Leclerc. Det är mer än 2 segrar. Om han själv skulle nolla. Så han har ju ett riktigt, riktigt grepp om det här mästerskapet.
Och det känns ju som att de kan köra med mycket större lugn och mycket mera ro alla kommande race nu, för att då vet de att ja, det kanske inte gör så mycket, alltså om det är så att Max Verstappen inte har överlägset bäst fart som han har oftast den här säsongen, men om de ligger där och puttrar på så kanske de märker att nej, men vi kan ta en andra plats, vi kan ta en tredje plats, vi behöver inte chansa och gå för segern här för att vi vet att vi är så pass mycket bättre i det långa loppet. Känns det som. De har en rejäl trygghet där framme nu.
Mm, absolut. Sen när det gäller motorstoppet då, så kan vi kalla det för motorstopp, eller i alla fall veckans gäspning. Det var ju i alla fall Sergio Perez som satt och sov i omstarten och tappade en pallplats. Det får ju inte heller hända, va?
Nej, det var efter ett gul flagg mot slutet och man såg då Russell hade ju legat och jagat på Perez och sen så var det omstart och när det blev grönt då så ser man Perez åka och söndagsåka samtidigt som Russell kör plattan i mattan och sveper förbi hur lätt som helst.
Precis.
Det kändes som att han inte ens var beredd. Han visste inte ens om att det nu börjar närma sig här. Han måste ju suttit och, jag vet inte, bytt radiostation till Go Country eller något sånt där. Lyssna på någon Latin-kanal där i bilen på bilradion.
Lugna favoriter kanske.
Ja, det var lite så. Nu vill jag bjuda på lite småstats från Frankrike.
Le petit statistique de la France Grand Prix i Lindfors småstats.
Nu ska du få lite småstats. Och kommer du ihåg att jag har sagt att Lewis Hamilton hade 100% podium rate när han kör med sin HBTQ-hjälm med regnbågsflaggan?
Mm, han fyllde väl på den, va?
Det fyller han på, för den här helgen hade han två händer som sätts ihop till ett hjärta. Och de händerna har då regnbågsflaggan. Och så understår det love is love. Och så har han regnbågsflaggan på sin siffra där, och han fortsätter det här 100%iga podiumstatistiken med den här hjälmen. Förra gången sa du, det låter som att han ska fortsätta med den där hjälmen, och när han gör det, då hamnar han på podiet.
Mm, det blir lite spännande att se nu med tanke på Ungerns relation till HBTQ, vad som händer nästa helg. Jag skulle tippa på att han kör med den och att även Sebastian Vettel gör något liknande.
Mm, det kan man ju verkligen hoppas på, så att inte vi får se något liknande haveri som man fick när UEFA och fotbollspamparna sköt sig själva i huvudet när det hade varit lite sånt snack efter en fotbollsmatch i Ungern förra året, och då ville tyskarna lysa upp Allianz Arena i München i regnbågsflaggan, men då klev liksom organisationen UEFA in och sa nej, 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 inget politiskt får man göra för att skydda Ungern då alltså. Så det blir ju spännande att se. Jag ser ju helst att allihopa kör med HBTQ plus hjälmar. Nästa stat kommer här. De senaste 6 racen från Monaco till Frankrikes GP så har Verstappen tagit 123 poäng och tvåa är Lewis Hamilton som har tagit näst flest poäng sedan Monaco. Leclerc är bara 1, 2, 3, 4, 5, Leclerc är bara sexa, han har bara tagit 66 poäng. Verstappen har alltså nästan tagit dubbelt så många poäng som Leclerc de sex senaste racen. Intressant, va?
Ja, och med tanke på det är det inte speciellt märkligt att VM-sammanställningen eller tabellen ser ut som den gör.
Verkligen inte. Och nu kommer vi tillbaka till mäktiga Magnussen här. För inför franska Grand Prix så har jag sett en lista på flest omkörningar under 2022. Där Magnussen och Mick Schumacher är de som ligger etta och tvåa. Som har gjort flest omkörningar av alla i hela uppställningen. Magnussen hade då inför 67 overtakes och Schumacher 60 stycken. Intressant, va?
Mm.
Och sen så gjorde han ju då mängder med overtakes igen här nu i Frankrike, i och med att han startade längst bak och som sagt körde om 8 bilar på de två första varven. I botten så är det också kul att man ser då, där ligger Nico Hulkenberg sist på 9 omkörningar. Max Verstappen näst sist, men ja, vi förstår ju alla varför. Så av alla de bästa så är det ju väntat i toppen att Verstappen, Sainz, Leclerc har gjort minst omkörningar på grund av att de håller sig längst fram. Men sen är det Nicolas Latifi som har gjort minst omkörningar av alla. Medan man vänder på det så är det Magnussen, Schumacher, Stroll, Joe och Hamilton. Och andra hållet. Kul, va?
Absolut.
Sen så tyckte jag det var intressant att se topphastigheterna i Frankrike. Där Red Bull har, det här är från kvalet då, de här uppmätta hastigheterna. Där Red Bull är så pass mycket snabbare än alla andra. De hade en topphastighet på 339 km i timmen. Och tvåa, näst snabbaste topphastigheten var Haas på 335. För Alfa Tauri 334 och därefter kom Ferrari och Williams. Så det är kul att se att det kan skilja så pass mycket att det inte bara handlar om topphastighet här. Och man ser det längst långsammast, det skiljer ganska mycket. Det skiljer 10 km i timmen mellan Red Bull och Aston Martin. Men att det skiljer alltså, ja, det skiljer ändå ganska mycket mellan topphastigheterna. Mercedes hade en topphastighet på 332. Men ändå kommer två och trea. Lite halvkul, va, Anna?
Jag gillar dina småstads.
Det var lite småstads. Nu tar vi en liten, liten svensk koll. För det har varit dubbla ovalrace i Iowa, va? Iowa, va?
Precis. Marcus Ericsson leder fortfarande IndyCar efter en 8:e plats och en 6:e plats i Iowa. Han har 403 poäng. Willie Power, Australien, har 395, så det är tajt i toppen. Felix Rosenqvist kraschade i det första racet, men han var 7:a i det andra och ligger 9:a i sammandraget. Nu i helgen så kör de igen. Nu är de tillbaka i Indianapolis och kör på road course-versionen av Indianapolis Motor Speedway. Sen är det väl 5 lopp kvar av den här säsongen om jag har räknat rätt.
Och Marcus Ericsson har ju fortfarande stor chans att ta hem hela hulabalut.
Ja, det är 8 poäng nu som skiljer, så att nu är det 5 mycket, mycket viktiga lopp kvar för Marcus där man ska hålla i detta.
Mm, och då blir han ju historisk en gång. Det blir ju jättespännande att följa fortsättningen för våra svenskar i IndyCar. Nu blickar vi framåt mot Ungerns Grand Prix.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det är alltså det sista racet inför det stundande sommaruppehållet där alla förare och alla mekaniker och alla expeditionsansvariga och receptionister som arbetar för de här Formel 1-teamen inte får lyfta ett enda arbetsfinger någon gång under uppehållet. Men först ska det köras ett race i Ungern och det heter, det här racet heter Hungaroring. Hur säger man det?
Banan heter Hungaroring.
Hungaroring på ungerska?
Ja, ungerska är ju inte min specialitet. Men vi kan väl säga så här att den här banan då har 14 kurvor, 4,3 km lång och man ska köra 70 varv. Det kommer vara skumpigt, ojämnt, hoppigt, fruktansvärt svårt att köra om. Det kan vara sjukt varmt, uppemot 40 grader, vilket gör att det är jättekrävande för förarna. Men det kan också regna, vilket kan leda till väldigt spännande lopp, att det kan regna inför start efter de första varven i slutet. Det här är en bana som är känd för att flera stora förare har vunnit sitt första lopp här, typ Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button. Och i fjol fick vi se Alonso göra en heroisk insats när han körde som stoppkloss för att hjälpa Esteban Ocon till sin första seger. 16 gånger har vi sett föraren från pole vinna loppet. Men Jenson Button vann faktiskt från startplats 14 år 2006.
Ja, det är ju riktigt snyggt. Jag kollar in vädret bara lite snabbt när du säger att det kan bli varmt och sådär. Och tidigare i podden sa du att man vet aldrig riktigt hur det är med vädret där. Det står att enligt bara när jag googlar Budapest weather så står det att på fredag är det 34 och på lördag är det 27 med regn. Och på söndag ska det vara 28. Så ändå lite spännande där om det är spöregn i kvalet och supersol under träning och race.
Mm. Och det här är en bana som Lewis Hamilton älskar. 8 segrar har han ju där, flest av alla förarna som kör nu. Så att han brukar vara ruskigt vass på den här banan.
Mm. Och med en Mercedes som har vind i seglen, som jag vet att jag har sagt ett par gånger nu den här säsongen. Men för varje gång jag säger det så blåser det lite bättre i... Från aktern. Heter det aktern på en båt?
På en båt, ja.
Front och akter.
För och akter.
För och akter. Det blåser i aktern på Mercedes-seglen. Så ja, fan. Jag har ju påstått att det kommer en Mercedes-seger snart. Kanske är det dags. Han har ju flest poles också. 8 segrar, sa du, och 8 pole position.
Mm.
Michael Schumacher har 7 stycken. Och vi brukar ju alltid ta lite minnesvärda race ifrån varje bana för att du, motor och raklet Anna Andersson, minns allt framförallt. Vad har du för minnen?
Ja, så jag tycker det som vi ska plocka upp i det här 1986, det första F1-loppet som kördes bakom järnridån. Och i det racet så var det Ayrton Senna som hade pole och han jagade som Nelson Piquet. Men det som är fantastiskt att göra det här loppet till en klassiker vid sidan av att det var det första racet bakom järnridån då, det var att på varv 57 så kör Piquet om Senna på utsidan i kurva 1. Det är en jätteklassiker. Men frågan är om den omkörningen hade godkänts idag. För att om man kikar lite på YouTube-klippen där så ser man att det är någon som är utanför den vita linjen och det är Piquet.
Och med dagens då FIA-reglemente och millimetermarginaler och sensorer hit och dit så hade det kanske varit andra ljud i skällan för den där omkörningen. Mm. Men det är ju därför det har kunnat bli en klassiker, för att inte de är där och inne och fördärvar FIA.
Mm. Nej, men sen har vi också 2011 när Jenson Button slog sin Mercedes-kollega Lewis Hamilton i ett... strategiskt race där det handlade om att byta däck på rätt ställe. Hamilton intermediates, men Button valde slicks och det avgjorde loppet. Vi har 2014 när Marcus Ericsson faktiskt kraschade sin Caterham och säkerhetsbilen kom ut och de förarna slog främst på banan. De kunde inte gå in i depå. Men Daniel Ricciardo som hade tappat ett par platser i starten, han kom precis så han hann in. Och den strategin var rätt. För i slutändan så körde han faktiskt om Fernando Alonso som då körde på Ferrari på det sista varvet. Och sen i fjol då, när det regnade inför racet och Esteban Ocon tog sin första seger sen Fernando Alonso gjort ett heroiskt jobb genom att hålla tillbaks Lewis Hamilton. Här körde faktiskt Sebastian Vettel in som tvåa för Racing Point, men han blev diskad. Och du som gillar Alpin, det här var ju Alpins första seger.
Ja, och för varje vecka som går gillar jag Alpin mer och mer. Och det stavas ju Fernando Alonso mest. Men jag välkomnar också en Ocon-favorit i repris där då. Men det är väl inte lika troligt, mycket ska väl till i så fall.
Det var inte speciellt troligt förra året heller.
Nej, allt kan hända i Formel 1-cirkusens värld. Så häng med oss nästa vecka igen när vi kommer prata ner Ungerns GP och vad som har hänt där under hela helgen. Och veckan efter så kommer det, två specialavsnitt under sommaruppehållet från F1 innan vi är tillbaka och ger er alla förutsättningar inför omstarten av säsongen. Men först alltså Ungerns GP och två specialavsnitt som kommer mitt i sommaren till dig som lyssnar på Plattan i mattan. Nu Anna, ska du vila din röst och jag hör att jag måste göra samma. För nu är det ju min röst som håller på att ge upp. Vad är det som händer? Jag ska toastmastra ett bröllop i helgen med 120 pers i 3 dagar.
I 3 dagar? Ja, du, då får du lära dig få vila rösten innan dess så att du kan snacka när vi ska snacka ner Ungerns GP då på måndag.
Jag får käka Pripsblå. Vixblå.
Kombo där kanske.
Så får det bli. Må gott alla våra vänner ute i sommarvärmen och sommarsverige och kör plattan i mattan in i augusti. Tack och hej.
Tack och hej.
Steering wheel.